Idag tar vi en liten titt på 1800-talet i norra Värmland. En folkökning utan motstycke står det i rubriken till en artikel i Värmlandsbygden 1992 den 3 april. När norra Finnskogas folkmängd ökade 4 gånger mer än övriga Sveriges. 1800-talets folkökning saknar motstycke i Sveriges historia. Efter att ha legat på en jämn och relativt låg nivå i århundraden och förmodligen årtusenden sköt befolkningskurvan i höjden med en brant stigning. Det blev mer folk än det fanns färdigt utrymme att ta emot dem på. Tegnér talade redan 1833 om att denna utveckling var ett resultat av freden, vaccinet och potäterna, och en stor del av sanningen ligger nog där. Men varför var då folkökningen särskilt stor i norra Värmland? Fanns det mer av fred, vaccin och potäter där än på andra håll? Faktum är att norra Värmland blev så tätbefolkat att jorden och skogen inte längre klarade att ge alla nya invånare försörjning. Från 1805 till 80 ökade befolkningstalet på Värmlands landsbygd med 88,1%. Motsvarande tal för hela riket var 87,7%. Medan ökningen i norra Värmland var hela 162,5%. Under denna period ökade norra Finnskogas folkmängd 4 gånger mer än övriga Sveriges. Befolkningsmaximum kom samtidigt uppe i norr som i Värmland i stort, nämligen runt 1880. Sedan dalade kurvan. De gamla bondgårdarna i Klarälvdalen blev överbefolkade. Enda utvägen för de framväxande generationerna var kolonisering av angränsande marker eller utflyttning. Båda alternativen fick tillgripas. Många flyttade till Norrland. Härjedalen tycks ha haft en särskild lockelse. Och andra tog tillfälliga arbeten öst i Lanna. Några utvandrade till Norge, men det riktigt stora suget kom förstås från USA. Till all lycka stod detta lands portar öppna för nyodlare vid den tid som det bäst behövdes. Långt före andra värmlänningar drog de fattiga från Nordvärmland iväg till Amerika, ofta via Oslo. Det var impulser från Norge som gjorde att folket närmast gränsen blev först att ge sig av. På 1850-talet kom nästan alla utvandrande värmlänningar från norra och södra Finnskoga. Från Dalby socken emigrerade 407 personer under perioden 1868 till 1900. Och när utvandringsfebern spred sig över Värmland blev detta landskap ett av de stora utvandringsområdena i landet. I runda tal 90 000 värmlänningar blev amerikaner 1851 till 1925. Särskilt stor var utvandringen då det var missväxt i Sverige eller då svensk lågkonjunktur sammanföll med goda tider i Amerika. Trots denna stora avtappning av folk gjorde folkökningen Klarälvdalen trångbodd. 1800-talet blev inte bara utvandringens tidevarv utan även torpens. Torpen gav en möjlighet för många att få tak över huvudet och mat i magen. Den utveckling av torpsystemet som faktiskt tog sin början redan på 1700-talet kulminerade i slutet av 1800-talet för att successivt avvecklas en bit in på 1900-talet. I Sverige i stort nådde antalet torpet maximum 1860 med cirka 100 000 torp. År 1900 var talet nere i 67 000. I Dalby socken fanns det 158 torp år 1840, medan det år 1900 fanns 139. Närmast till hands för denna nya kolonisation i Klarälvdalen låg hedarna in till bergen, det vill säga de sedimenthyllor som långt tillbaka i tiden varit havsbotten. I dalbottnen var den odlingsbara marken redan utnyttjad, men på hedarna fanns betesmarker som nu blev uppodlade. Enstaka torpställen röjdes också på den avlägsnare skogsmarken och till några uppläts jord nära intill bondgårdarna. Torpsystemet innebar att torparen efter att ha skrivit ett torparkontrakt fick bygga hus och bodar på mark som tillhörde en bondgård, och efter ett visst antal år kunde han få lösa in torpet. Denna möjlighet lagstadgades år 1918. Hyran eller torpskatten erlades i form av arbete. 4 eller kanske oftast 6 veckor om året skulle torparen stå till markägarens förfogande. Många gånger var han borta på arbete och hustrun fick rycka in och göra dagsverken. 1943 stadgades att brukningsrätt av jord inte längre fick betalas med arbete, och därmed var torpsystemets tid förbi. Till den här artikeln fanns en underartikel som hette Farfars morfars familj. Och det är alltså från min egen släkthistoria. Hur såg en någorlunda typisk familj ut under de stora barnkullarnas tidevarv på 1800-talet? I mina släktforskningspapper har jag funnit en som nog kan anses som ganska representativ. Min farfars morfars familj. Familjefadern Daniel Styffe föddes 1818 i Vingäng, son till gränsridaren vid Vingängs tull, Petter Styffe. Den 29 november 1846 gifte sig Daniel med Karin Jonsdotter, född 1826, från Håkestugan i Ransby. Som han var fattig och hon kom från ett rätt välbärgat hem ansågs han inte vara ett speciellt gott parti, och Karin ska ha gjorts arvslös av sin far Jon Halvarsson. Men kärleken övervinner som bekant allt. Karins syster blev gift till den stora gården Svabacken i Gunneby, och på den gårdens mark fick Karin och Daniel möjlighet att bosätta sig. Via ett annat torp kom de till torpet Linna, eller Danielsheden, på västra sidan av älven, en bit upp i bergssidan på stommens hemman i Ovansjöbygden. Då de kom flyttande från första hemmet till Vingäng hade de åtminstone 2 barn med. Det äldsta av barnen var Maria, född 1846. Där hon satt på flyttlasset på väg norrut från Vingäng upptäcktes hon av en liten pojke som stod och metade vid Krokjönsheden i Gunneby. Det var Jöns, och han bestämde sig på direkten: den flickan ska jag gifta mig med. Jöns visste tydligen vad han ville, för när de båda barnen hade växt upp gifte de sig och bosatte sig i hans föräldrahem, torpet Krokjönsheden, rätt nära Linna. Som torpare levde de i små omständigheter. Torpet kunde inte försörja den växande barnaskaran, utan Jöns arbetade som skräddare och Maria som sömmerska. Barnen fick också tidigt börja bidra till försörjningen. Jöns och Maria var av de första läsarna i Dalby, medan de gamla på Linna tyckte att de själva var för gamla för att springa på religiösa möten. Det andra av Daniels och Karins barn var sonen Per Johan, född 1848. Han blev dräng hos mostern i Svabacken och sedan i Lillbergsgården. När han var 22 år gammal flyttade han som den enda i familjen till USA, och där blev han kvar resten av livet. Han blev snabbt amerikaniserad, han antog namnet John Wilson och gifte sig med en tyskättad kvinna. Tillsammans fick paret 14 barn. När John dog 1928 hade han arbetat upp en skaplig farm i North Dakota med 160 acres land. Hans första anhalt i Amerika var troligen Minnesota där han gifte sig 1879. Daniels och Karins fyra därpå följande barn flyttade alla till Härjedalen. Jon föddes 1851. Han flyttade till Glöte. Han klarade sig tydligen rätt bra, för det finns kvar några brev till honom från de som var kvar där hemma med begäran om penninglån. Pengar tycks ha varit en bristvara hos de torpare som blev kvar i Värmland. Broder Olof, född 1854, flyttade till Glisjöberg och blev även han kvar i Härjedalen. Carl Gustav föddes 1856. Han flyttade till Lillhärdal och arbetade bland annat som flottningsförman. Han hittades död i Rändammen vid Evertsberg vid en flottning med ett knivhugg i magen och jackan knäppt däröver. En rival om arbetet som flottningsförman misstänktes för rådet, men inget kunde bevisas. När Dennis fru låg på dödsbädden ska hon ha anfäktats av samvetskval och berättat om makens illgärning. Kampen om brödfödan var hård. Efter att ha tjänat dräng i Kungården i Slättne flyttade Halvard, född 1859, till Tännäs i Härjedalen vid 21 års ålder. Där arbetade han i 6 år som dräng och där gifte han sig. Senare flyttade han upp till Bruksvallarna och försörjde sig och hustrun samt 9 barn med skogsarbete. Efter fruns död flyttade han 1945 till dottern Gertrud i Ramundberget och där bodde han till sin död 1954. Trots att avstånden inte var större och trots att Halvard blev 95 år återvände han aldrig till barndomens trakter. På ålderdomen förberedde han en resa till Sysslebäck, men han blev sjuk före avfärden och dog en kort tid därefter. Sofia, född 1861, gifte sig i grannbyn Sundhult. Hon fick 2 döttrar som båda åt sig till döds på omogna bär. Inte nog med det, hennes make dog också i unga år och hon gifte om sig med hans bror. Med honom fick hon flera barn. Ingjärd, född 1864, blev kvar som föräldrarnas hjälp och stöd där hemma på Linna. Hon ägnade sig åt fårskötsel och hade väl någon liten inkomst av detta. När båda föräldrarna dog 1905, Karin den 21 september och Daniel den 11 november, fick hon förmodligen inte bo kvar i torpet. I kyrkböckerna står hon en period som inhuses piga hos änkan Ingegärd Eskilsdotter i Stommen. Ingegärd förblev ogift. Daniel, född 1867, gick i snickarlära i Karlstad och han gifte sig med Kerstin Bengtsson från Sandgården i Gunneby 1893. Kerstin var syster till den bekanta Kina-missionären Sansiri. Daniel skaffade en rörelse i Kongsvinger, troligen ett snickeri. En tid hade han butik i Slättne och så småningom ett varmbadhus i Arvika. Detta avvecklade han och blev fabrikör i Örebro. Daniels fru dog och han gifte om sig. Johan, född 1870, blev kvar på torpet. Liksom fadern var han snickare och liksom denne var han en duktig fiolbyggare. Johan tog djupa intryck av väckelserörelsen som han anslöt sig till. Han står i handlingarna som arbetare. Redan 1896 dog han, 26 år gammal. Detta kan man nog säga var en typisk 1800-talsfamilj i torpens och utflyttningens Nordvärmland. Fattigdomen drev de flesta att ge sig iväg långt hemifrån. I det här fallet var flyttningarna till Härjedalen överrepresenterade. Men det var förmodligen så att dit en äldre broder flyttat kom de andra gärna efter. För dem som blev kvar hemma räckte inte jordbruket som försörjning. Åkerlapparna var små och steniga och arbetsbördan tung. Daniel på Linna arbetade extra som snickare och fiolbyggare. Dessutom var han ofta anlitad som fiolspelman på olika tillställningar och en inbiten spelman var han. Ett uttryck finns bevarat efter honom efter alla dessa år och generationer. Där vart en fiol, sa han när han hade spottat och betraktade loskan. Till Linna kom efter en tid en ny torpargeneration, Marias son Olle med familj.